Vi ska prata historia idag kan man säga i livslångt, tänkte jag. Och en viss samhällsinstitutionshistoria. Och dess betydelse för oss som kanske lärande samhällen. Nämligen kyrkans. Som också hör ihop faktiskt lite grann med ett av de läromedel som många fortfarande tänker på som det främsta, nämligen boken. Men det kommer vi tillbaka till.
Livslångt. En podd om lärande.
Men för att resonera kring det här och fördjupa de här frågorna så har jag bjudit in dig, Joel Halldorf. Varmt välkommen till Livslångt.
Tack så mycket, fint att vara här.
Du är kyrkohistoriker, författare och sen ett par tre år professor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan i Stockholm. Om du utvecklar mer när du ska beskriva dig själv än de titlarna, vad säger du då?
Ja, precis. Jag är född och uppvuxen i Linköping. Där jag också har återvänt, lite återvänt efter ett antal års studier i olika städer och länder. Och bor här med min familj, mina barn och i närheten av både farmor och farfar och mormor och morfar. Mm. Och jag är också uppvuxen som är i svensk frikyrklighet, en slags religiös subkultur. Mm. Där jag har starka historiska och biografiska band till. Och som jag också har, som också har blivit mitt forskningsfält kan man säga då, att jag också har ägnat mig åt frikyrklighet och pingstväckelse och andra väckelserörelser i min forskning.
Mm. För då tänkte jag ju fråga nästa gång då, vad det livslånga lärandet har inneburit för dig, hur det har sett ut, och du nuddar ju vid det där. Mm. Men om du beskriver liksom ett lärande som ledde dig fram till där du är nu, hur ser det ut då?
Lustigt att du säger, jag tänkte på det här senast igår när jag var ute och promenerade, just det här när man är uppvuxen i en sån här religiös miljö, att man ju sitter igenom rätt långa gudstjänster när man är barn. Mm. Och långa predikningar och söndagsskola. Och minns såklart inte så mycket av det, men jag inser ju så att säga med en vuxens blick på det att det måste ju ha gjort rätt mycket med mig. Både att man får till sig så mycket berättelser och historier. Mm. Och undervisning och sådär. Men sen så är ju för mig lärande och bildning har blivit väldigt mycket att försöka förstå så att säga den tid som har format vårt samhälle och också mig. Mm. Så det finns ju ett väldigt starkt moment av att söka självförståelse genom lärande. Det tycker jag är väldigt, väldigt påtagligt. Det tror jag finns hos nästan alla. Mm. Som håller på. Att man söker svar som är djupt existentiella för en. Det betyder inte att man blir liksom subjektiv eller att man inte kan vara kritisk och vetenskaplig, utan tvärtom är man ju då extra nyfiken på att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop.
Lustigt att du nämnde den bakgrunden, för jag har en liknande, aldrig tänkt på att det också kunde ha format och bidragit till just min, men också suttit igenom långa sådana, fast från ett helt annat håll i kyrkligheten. Vi kanske får komma tillbaka till det. Men spännande att få syn på saker genom andra så. Och du sa då, ditt huvudsakliga forskningsintresse har ju legat här och förhållandet mellan religion och det samhälle vi har idag och det vi håller på att gå in i och så. Särskilt inriktning mot väckelserörelserna då. Så vad har du upptäckt längs den här vägen från att du har varit i en del av dig själv så att säga till att nu vara professor och forskare inom det, om man uttrycker sig så då? Vad har det här betytt för vårt samhälle?
Ja, men precis. Alltså, det finns en sån ambivalens inför det moderna samhället i de här väckelserörelserna, frikyrkliga rörelserna som jag har studerat. Där man å ena sidan är jätteskeptisk mot det man kallar inom citationstecken världen, så, som man uppfattar som omoralisk och sådana saker. Och ju modernare den här världen blir, desto mer liksom, rör den sig bort ifrån hur den borde vara. Men samtidigt är man hela tiden väldigt lyhörd, för man vill kunna kommunicera, man använder den nya tekniken, man är alltid liksom, man använder alla metoder och alla medel och så för att nå ut till den här världen. Så att det finns en tydlig, man navigerar här och vissa rörelser, det som har intresserat mig är också varför vissa rörelser liksom åker blir väldigt extrema och fundamentalistiska och extremt slutna. Mm. Medan andra personer och rörelser kan förhålla sig öppet och kreativt och konstruktivt. Och också bidra, för det är en del av den svenska liksom frikyrkohistorien. Att det här är en del av folkrörelserna på 1800-talet. Och de organiserar sig demokratiskt och de inspirerar och samverkar med arbetarrörelsen. Och sprider demokratiska ideal och demokratiska organisationsformer i det svenska samhället. Långt innan vi har det på plats så att säga. Politiskt så är de en slags demokratiska experimentverkstäder som faktiskt visar vägen in i den svenska moderniteten.
Just det. Mm, jag har precis skrivit om studiecirkeln där det här verkligen kommer upp som en sån stor faktor. Ju. Ja. Studiecirkeln är ju något som folk sneglar på från resten av världen för oss. Som då just lärandeformat, ett demokratiskt lärandeformat.
Exakt. Ja, vad så, intressant. Det vill jag göra. Mm. Det vill jag, du får gärna skicka sen.
Ja, det ska jag skicka till dig sen. Ja, det ska jag.
Olof Palme sa ju det något tillfälle. Sverige är en studiecirkeldemokrati. Syftade då på, hade liksom blick för det här att demokrati växer är inte något som läggs på ett samhälle uppifrån och ner, utan det växer nerifrån och upp. Och du måste ha en demokratisk kultur för att du ska kunna ha ett demokratiskt politiskt system. Och den demokratiska kulturen upprätthålls genom det här. Idag säger vi ofta civilsamhället, för så är folkrörelserna.
Yeah.
Så att det är en jätteviktig sak. Och också idag lite akut eftersom den här sektorn är så försvagad och har svårt att engagera människor idag.
Underfinansierad och så.
Ja.
Ja, och då är det nästan som en fin radioövergång till en sak som jag då tänkte på när jag lyssnade till dig i ett sammanhang nyligen. Just det här, hur växer någonting som formar ett samhälle, ett nytt lärande, hur växer det fram underifrån? För då pratade du just om kyrkans historia, den romerska kyrkan om jag minns rätt, som började ta form som en samhällsinstitution först långt senare och från början just var mer lösa nätverk. Vad var det för behov i människors liv som födde fram det som sen blev institutionen kyrka, skulle du säga?
Ja, det här är en jätteintressant fråga och som har intresserat många politiska teoretiker idag. För den kristna kyrkan är ju speciell på det sättet att den erbjuder en identitet och ett sammanhang som inte är baserat på etnicitet. Inte är baserat på klass eller yrkesidentitet. Och det fanns ju yrkesgemenskaper i romerska imperiet, det fanns etniska grupper och sådana saker. Utan här så bjuds man in då, och det här klassiska orden från Paulus, här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utan man erbjuds en identitet som är så här, öppen för alla, ska samla på ett nytt sätt.
Just det.
Och det är väldigt unikt att, liksom att idéerna, om man säger, organiserar sig kring idéer och övertygelser på det sättet förändrar ett imperium. Och man börjar ju väldigt svagt och man har inte mycket pengar eller mycket politiskt stöd. Men en rad faktorer samverkar här, brukar sociologer säga. Både att man, men en viktig sak är att man så att säga, tror jag, svarar på den tidens frågor på ett sätt som blir väldigt övertygande. Där man är i en tid där de gamla kulterna och de gamla religionerna har tappat lite av sin attraktion och övertygelse. Det finns en väldigt stark ångest inför livets korthet och en känsla av att man är oskyddad mot både kosmiska makter och ett ganska brutalt samhälle. Mm. Och där kommer kyrkan och erbjuder både en budskapet om en gud som både skyddar men också solidariserar sig med de utsatta, så som att Jesus som den som har gått före in i döden och sådana saker och besegrat döden. Mm. Men också det här skyddsnätet av ett nätverk av små gemenskaper över det romerska imperiet som blir väldigt attraktivt och uppfattas väldigt övertygande. Så att det finns många olika faktorer som samspelar, men det här tror jag är några av de viktigaste.
Idag pratar vi mycket om också att i de här skiftena vi lever i, som vi också nu sägs göra, paradigmskiftena, så är det just så någonting nytt växer fram. Nej. Det är inte en institution som bestämmer sig för att bygga en ny variant av sig själv, utan det är just den här typen av framväxande rörelse som blir en viktig del då.
Nej, jag tror det är jätteviktigt. Jag tror verkligen att det är de stora frågor som vi försöker lösa idag som har med klimat, demokrati, hållbara liv och sådana saker. Där är det jätteviktigt att med de här typen av små rörelser, små gemenskaper, att de får växa. För det är där lösningen kommer att hittas, inte som du säger uppifrån genom statliga propositioner och sådana saker. Även om de också kan vara värdefulla så kommer lösningen oftare nerifrån.
Mm. Och idag då när vi i Sverige är väl internationellt sett ganska sekulariserade, om jag inte har helt fel. Många tror på något, men kanske inte på kyrkan som institution lika mycket. Vad tror du att det här spelar för roll idag i vår samhällsutveckling? Att vi liksom inte ännu har lyckats växa, odla fram någonting nytt? Är det något vi saknar? Ser du det?
Ja, alltså jag tänker när jag tittar på tidigt 1900-tal och framväxterna av det moderna svenska samhället, även 1950-talet och så, så var just sekulariseringen, de som tyckte att det var en bra sak, tänkte sig ju att det som skulle växa fram istället var en stark bildningskultur och ett samhälle där människor förkovrade sig och liksom, man säger, ägnade sig åt poesi, konst, väldigt såna meningsfulla aktiviteter. Att man skulle mötas i olika former av sällskap och tala om litteratur och så. Det var ju väldigt starkt till exempel, inte minst i arbetarrörelsen. Och här kan man väl säga att det liksom inte riktigt har blivit så.
Mm.
Utan det är klart att det finns de här uttrycken, men det är mycket mer liksom, vad ska vi säga, mycket mer melodifestival än liksom poesiafter som definierar vår kultur idag.
Mm.
Och underhållningsindustrin har blivit en så otroligt stark kraft, och jag tror också att det finns någonting i att arbetslivet fortsätter att kräva så väldigt mycket av vår energi att många känner att man inte riktigt har ork till förkovran och sådär på fritiden. Och det här tycker jag är ett bekymmer. Oavsett, och det tror jag rätt många håller med om. Och man kan konstatera att då det här liksom kyrkliga samhället, om man säger det kristna samhället, ersattes inte av ett så kulturellt och existentiellt reflekterande, utan ersätts väldigt mycket av underhållningssamhälle, och det tror jag är ett problem.
Mm. Tror du att det hade blivit mer av ett sånt samhälle som du då efterlyser här, om det hade varit fortsatt utgå mer från en samhällsinstitution som kyrkan till exempel?
Alltså jag tror att det demokratiska vägvalet som görs någonstans kring 1800-talet handlar ju om att staten ska inte tvinga, utan människor ska få följa sitt samvete. Och konsekvensen av det är ett pluralistiskt samhälle. Så jag tror att det är någonting väldigt bra och väldigt naturligt i ett modernt samhälle, att det finns väldigt mycket olika övertygelser. Jag tror att det var bra för arbetarrörelsen att, så att säga, inom situationen tävla mot kyrkan. För att det gjorde att man alltid hade de här frågorna, man var uppmärksam på de här frågorna på ett annat sätt, och att politiken var det, att man behövde erbjuda ett starkt alternativ. Så på det sättet jag tror att det skulle vara bra för samhället som helhet om de här frågorna fick träda fram lite tydligare och lite starkare.
Ja, och då, vad har liksom i den här tävlingen, vad har kyrkan gjort för att liksom keep up med samhället? Har det liksom till exempel alltid funnits en känsla av att vilja utveckla sig, att följa med i något slags livslångt lärande? Jag såg faktiskt att din egen institution där du är professor har en kurs som heter livslångt lärande i församlingen till exempel.
Just det.
Alltså, hur har man försökt hålla sig kvar i den här betydelsen i människors liv?
Ja, man har ju försökt att göra det på gott och ont. Vissa uppdateringar och vissa förnyelser har varit nödvändiga. Ibland har man kommit, så att säga, att det blivit too little too late. Att man har gjort förändringar, men då tycker människor runt om att det här borde ni ha liksom löst för länge sedan. Det kan vara frågan om kvinnors tillträde till maktpositioner i kyrkan till exempel. Det är många som tycker att man har varit alldeles för senfärdig. Sen är det ju det här, alltså, vilken samtid ska man anpassa sig till? För det rör sig ju på olika nivåer här hela tiden. Vissa förändringar som kommer med moderniseringen är, om man ska säga, otvetydiga och väldigt, som kyrkan behöver förhålla sig till på ett konstruktivt sätt eller om man har en annan uppfattning, i alla fall kunna förklara den på ett sätt som blir begripligt för människor. Dit kan vi räkna synen på kvinnligt ledarskap eller sexuella minoriteter eller sådana saker. Andra typer av uppdateringar är ju så flyktiga när vi talar mer om stil och uttryck till exempel. Ska gudstjänsten låta som en påminna kulturellt i sitt uttryck om vad som är aktuellt i populärkulturen nu?
Melodifestivalen.
Ja, då är risken att dels kyrkan blir more of the same. Dels att man ligger liksom 3 år efter, och det finns ingenting så patetiskt som att ligga 3 år efter. Så det tror jag många kyrkor har kämpat lite med. Och där kan man ju också se att många säger så här, men när jag går till kyrkan då vill jag ha någonting annat. Då vill jag ha en som man säger i kyrkan, en liturgi, och jag söker ett allvar, och jag söker en stillhet och eftertanke och sådana saker. Så många dras ju till den typen av församling i Svenska kyrkan eller katolska kyrkan till och med. Men det är klart, det finns också församlingar som liksom mer pingstförsamlingar som Hillsong och så, som har ett modernt uttryck och som verkar lyckas med det, så tillvida att människor kommer dit och uppskattar vad som erbjuds där och så.
Mm. Tror du att kyrkliga institutioner eller församlingar, olika kyrkor idag, fortfarande också har en plats i människors lärande? För det tänker jag mig var ganska mycket då, när vi pratade om hur det började.
Ja, det tror jag. Men jag tror också att det har försvagats väldigt mycket. Att det är en av de pågående kriserna inom kyrkan. Man kan se det på olika sätt. Ett sätt är bibelkunskap då. Om man tar inom frikyrkorna där kunskapen om bibel och den personliga bibelläsningen alltid varit väldigt central. Så finns det lite olika undersökningar där man har mätt unga människors bibelkunskap och noterar att den går ner. Och det har att göra med olika saker, men framförallt det här att förr kunde subkulturer claima lite mer av människors tid och engagemang. Och att vara kyrkligt aktiv innebar att vara i kyrkan ett par, tre kvällar i veckan. Medan idag så kanske man går dit någon gång varannan var tredje vecka. Och det blir inte samma liksom formation. Det här att sitta igenom gudstjänst som vi pratar om söndag efter söndag, höra predikningar, höra berättelser och så. Det blir mycket mindre av det. Och det avspeglas också i ett försvagat lärande och svårigheter att då upprätthålla identiteten.
Och då är vi inne på boken som av en händelse, boken Bibeln som övergång. Och så jag sa i början då, så hör ju bokens historia faktiskt ihop med kyrkans utveckling. Och jag vet att du också har intresserat dig för hela den som du då kallar formatrevolutionen som boken blev. Inte minst i din senaste egna bok, va? Bokens folk, en civilisationshistoria från papyrus till pixlar. Så ja, bara en liten inramning då, hur föddes boken, hur började det här?
Ja, precis. Alltså boken i det format som vi känner den, som man kallar kodex ibland, som är alltså då att den är bunden i ryggen och inte en bokrulle. Det är ju faktiskt något som utvecklas ungefär kring Jesu födelse. Och det är ett format som anammas av den tidiga kyrkan. Man gör det av lite olika skäl, men inte minst verkar det vara att man vill ha ett format som är lite enklare att hantera, lite lättare att handskas med en bokrullen, och man använder den väldigt mycket. Man läser högt väldigt mycket och delar berättelserna. En central del av gudstjänsterna. Man skapar en bokkultur som är inte bara för eliten i samhället, utan för liksom vanligt folk i Romarriket, vilket innebär folk som är slavar, enkla hantverkare och sådana saker. Så det är något ganska remarkabelt, och forskare kallar det att det är som ett nätverk av studiecirklar som sprids över det romerska imperiet.
Jag kommer om igen. Men från början var den inte skriven så för alla, eller hur? Utan då var den svårläst och inga radbrytningar och sådär, har jag lärt mig.
Ja, men precis. Den skrevs med en form som kallas scripto continuo, det vill säga utan några punkter eller skiljetecken, och utan mellanrum mellan orden. Så att läsningen, om man skulle läsa högt, så behövde man förbereda det genom att liksom läsa igenom texten flera gånger innan, så att man visste hur man skulle lägga betoningarna. Och om man läste tyst, eller om man läser för sig själv så läste man ofta om samma stycke och sådär. Man läste, läsningen var ofta en slags meditation, en slags reflektion över texten, en slags bedjande och så. Och funkade på andra sätt än, alltså man läste inte, det var inte informationsläsning så som vi ägnade oss. När vi läser en bok så läser vi för att komma åt informationen gärna så snabbt som möjligt. Utan de här böckerna var mycket av meditationsredskap för läsarna.
Mm. Också för att sprida då ordet till många.
Ja, precis.
Så idag då när många fortfarande tänker att boken är mer informationsmässig som du var inne på, alltså ett läromedel som ska överföra kunskap mellan oss, och vi hör många glada politiska slogans om från skärm till perm och från appars apati till böckers magi. Vad tänker du då om det i relation till den här historiska utvecklingen?
Ja, men jag tänker att det är bra att tänka på att format i huvudsak inte är bättre och sämre utan olika, och att de är bra och att de är olika gör att de är bra på lite olika saker. Det, när det gäller digital läsning så är det en slags form som både ger oss tillgång till väldigt mycket texter genom att vi kan öppna och ladda hem massa texter till våra datorer eller telefoner. Mm. Men det är också ett format som uppmuntrar oss till att läsa ganska snabbt och översiktligt och hastigt just för att informera oss. Det är inte så, många tycker inte att det är så bekvämt att läsa långa romaner på sin telefon eller att...
Nej, jag är en av dem faktiskt.
Ja, precis. Nej, men, och även studenter, unga människor, om de ska läsa en text noga så skriver de som regel utan att läsa den på papper. För vi läser noggrannare, mer fokuserat, med bättre läsförståelse och mer reflekterat när vi läser på papper. Och vi behöver båda de här sätten att läsa. Vi behöver både kunna läsa snabbt och skannande och informera oss snabbt. Och vi behöver också kunna läsa eftertänksamt och reflekterande och ta till oss mer komplexa resonemang. Och det är väl det här som är problemet då när böcker och tryckta medier försvinner så mycket. Det är att det reflekterande, långsamma, noggranna läsandet riskerar att försvinna med det. Och i en tid som blir så komplex som våran, där det kan behövas både att man anstränger sig för förståelse och att man är beredd att försöka ta till sig komplexa texter, så går någonting förlorat. Vi kan inte förstå världen bara genom memes och korta uppdateringar och texter som vi läser hastigt på våra skärmar. Vi behöver det här andra också. Vi behöver båda två. Mm.
Så när man då pratar om, just nu är det ju en sån rörelse då som går mot att vi borde ta tillbaka boken som läromedel för våra barn. Så, och vi har ju barn, både du och jag. Om du fick önska, vad är det för funktion böcker skulle fylla då? Som kanske inte är polariserat mot annat som då det digitala fyller.
Mm. Ja, men precis. Jag tror att det är väldigt bra, jag märker på mina barn att när de har ett prov och ska läsa, att de när det finns en lärobok så har den många fördelar, inte minst att det är mycket lättare för dem att få en översikt över materialet. När de ska läsa inför ett prov för en lärplattform så är det så att säga bara ett gytter av faktarutor och bilder och slides och sådär. Mm. Men i boken så är materialet sorterat och det är lättare för dem att läsa. Det blir en slags progression under läsningen. Man kan vandra fram och tillbaka. Vi pluggade om elektricitet häromdagen, jag och min dotter, och då så liksom, när vi hur var det här när vi kom fram till magnetism, så kunde vi gå tillbaka till atomkärnan och sådär. Det har boken en väldigt styrka, och speciellt när man ska lära sig någonting nytt så är det så. Sen är det så att det finns otroligt bra sätt som digitala läromedel kan komplettera böcker. Jag själv lägger upp kurser som lärare på högskolan, så lägger jag alltid ut numera läshänvisningar till varje träff, men så lägger jag också ut ett par poddar som jag samlar från olika, därför att jag tycker det är någonting att få höra duktiga människor samtala om saker och ting som gör att man får en djup förståelse av ett ämne på ett sätt som kan vara svårt ibland att få bara när man läser själv. För du hör genom de här personernas sätt att resonera och betoningar och vad man lyfter fram och hur man sammanfattar och så där. Det skapar en annan förståelse att höra samtalet. Likaså enkla videoklipp eller bildillustrationer och sådana saker. Så hittar man sätt att kombinera olika format, så kan man också för att vi är lite olika som människor och tar till oss kunskap på lite olika sätt, då kan man få en väldigt stark effekt. Men man ska inte låta ett format slå ut de andra. Mm. Det man ska ta vara på rikedomen av att vi har det här stora utbudet av formatmöjligheter.
Tror vi klarar det då? Hur ser det ut just nu?
Jag tycker ju att det är bra det här liksom, bokrörelsen som du relaterar till och beskriver. Men det är klart att skulle vi ha ett samhälle där alla bara sitter och läser långsamma böcker, då skulle vi behöva ha en rörelse som man också säger att det är inte så dumt att använda skärm ibland då, att, för att hitta olika saker, hitta information då. Men jag tror inte att den risken är så stor. Vi har ju en tendens att hamna i antingen eller tänkande, men jag noterar politiskt att det inte har blivit en strid om det här. Jag träffade Göran Greide vid något tillfälle när precis Liberalerna hade lagt det här förslaget om mer skolböcker. Och då sa jag till honom, men det är väl bra om ni inte liksom, gör inte det till en konfliktlinje, utan låt det här är väl någonting som alla tycker är bra, att det blir bra. Och Greider älskar böcker.
Så han hade inga problem med det.
Han hade inga problem med det. Jag tror det säger någonting, att här finns det egentligen inte en stor politisk konfliktlinje, utan ganska många kan enas om att digitalisering är bra, men det får inte ske på bekostnad av läroböcker och skolbibliotek och så. Sen är det frågan om politikerna kan sätta verkligen, så att säga, det finns ju alltid en ekonomisk press på institutioner av olika slag, och det märks också här att man ser ibland chanser att spara pengar på till exempel skolbibliotek och så. Så där måste ju politikerna verkligen ställa de kraven.
Vi pratade ju tidigare om det här att man inte riktigt vet vad som finns runt hörnet, att det håller på att växa fram någonting som vi inte ens kan riktigt förutspå idag vad det är, och att det också var så kyrkan växte fram en gång i tiden. När vi inte vet det, och när vi lever då i en tid där generativ AI exploderar, och behöver vi verkligen en bok som sorterar då? Vi vet inte det, och kanske AI åt oss och sådär. Vad tänker du? Hur kan vi liksom navigera i det här? Kommer vi ens behöva tänka långsamt från det?
Ja, men jag tror, för mig så arbetet med bokens folk blev väldigt mycket framdrivet av det. Att känna att vi går en osäker framtid till möte, så det är väldigt svårt att skriva om framtiden. Men nu är det någonting liksom nytt som sker, men det är inte någonting nytt att något nytt sker, utan det har skett sådana här revolutioner hela tiden. Mm. Och vad kan vi se och lära av dem? Och en sak som vi kan se och lära, det är att när det sker en formatrevolution, så öppnade ofta upp den här kreativiteten underifrån. Så var det med tryckpressen och så, som gynnade reformationen och ledde till att Martin Luther och de här andra kunde utmana den katolska kyrkans religionsmonopol. Men sen så i ett nästa steg så tar ofta centralmakten det här formatet och använder det för centralisering då. Gustav Vasa, Henrik den VIII och så vidare skapade ganska starka stater, mer förtryckande än vad de hade varit på medeltiden. Och det har skett flera gånger att auktoritära stater kan ta den nya tekniken. Sovjet och Nazityskland använde radion väldigt effektivt och så. Mm. Och idag ser vi Kina och Ryssland använda, och Iran använda digital övervakning och så. Så här finns det någonting att vara uppmärksam på. Så risken att det nya, så att säga, teknologin används som mest effektivt av för att kontrollera oss, och att den här frihetsskapande och kreativa potentialen går förlorad. Och där tror jag att det finns mycket samhällsdiskussioner inom EU i relation till de stora techbolagen och så. Och det där tror jag är väldigt bra och viktiga diskussioner att ha, och också kommer att vara som med generativ AI.
Ja, för det blir ju lite mörkt om man tänker sig att vi pratade om att arbetslivet kräver så oerhört mycket av oss, och vi orkar inte riktigt vid sidan av det, skaffa oss den här plattformen eller kulturella kreativiteten eller vad det nu kan vara. Och sen så kan tekniken också då annekteras av, då blir det ju svårt att skapa den här rörelsen framåt som man kanske vill. Men jag har fått för mig att du gillar all allitterationer, kan det vara så? Från papyrus till pixlar och från tryckta böcker till TikTok såg jag ju en rubrik också. Så om vi då tittar framåt på de här samlande naven som kan hjälpa oss att ändå skapa den rörelse framåt som vi vill ha, oavsett vad som händer runt omkring.
Mm.
Vad tror du att det kommer vara, eller hur kan vi börja bygga den?
Det är en jättebra fråga. Jag tänker att, så att säga, 1900-talets politik var väldigt mycket en politik som handlar om att befria individen. Och att befria individen från förtryckande kollektiv. Men 2000-talets politik måste vara att verkligen ta vara på liksom frihetens mer positiva sida, som är inte bara frihet från gemenskap, utan frihet till gemenskap, till självvalda gemenskaper. Och att man använder den här friheten som vi har fått till att ingå i olika gemenskaper. För då kan man själv få reflektera, och tillsammans med andra så skapas det ett skydd emot den här liksom mer liksom makrostyrningen av människan, som kanske är både på politisk och kommersiell grund då. Så det tror jag är jätteviktigt att vi återvinner, och det måste gå hand i hand med olika liksom, det är någonting som jag efterlyser i politiska samtalet, en diskussion om att både hur den här sektorn ska stödjas. Nu verkar det som att det blir ännu mer kontroll av civilsamhället via olika typer av ekonomisk styrning som den nuvarande regeringen vill lägga om. Men det är också diskussioner om arbetstidsförkortning. Att vi tar ut vårt, liksom, det välstånd som vi skapar år efter år när BNP går upp. Att vi börjar ta ut det, inte bara i pengar utan också i tid.
Mm.
Och det är också någonting som börjar vakna som en politisk diskussion. Och det kommer ta lång tid att börja växla ner. Men jag tror vi måste slå in på den vägen för att så att säga ge människor tid att inte bara liksom sörja utvecklingen, utan också organisera sig för att skapa någonting nytt.
Mm. Och vad blir då, om vi återvänder till där vi började, kyrkans plats i det här framåt, tror du?
Jag tror att kyrkorna kan redan idag kan ha en väldigt viktig roll, för även om de försvagas, om man tittar på det gamla folkrörelsesamhället, så är det så att fackföreningarna har tappat ungefär 70-80% av medlemmar sedan 1970-talet. Nykterhetsrörelsen har tappat 90%, frikyrkorna har tappat 20% ungefär. Mm. Så att de står liksom, de är lite last man standing i det idéburna civilsamhället, och kan ha en väldigt samlande kraft i de lokala samhällen och stadsdelar där de finns, om de är beredda att öppna sig och ta den rollen, att bjuda in, att inte tänka i första hand att och nu ska vi liksom frälsa människor, för jag tror väldigt många människor reagerar på när någon försöker sälja någonting på det sättet, utan att helt enkelt vara med och skapa ett bättre lokalsamhälle och en bättre värld på det sättet. Där tror jag att kyrkan har möjlighet att ta en slags ledande roll om man är liksom mogen uppgiften.
Vi får se hur utvecklingen ter sig, men det känns ju som att öppna upp och bjuda in till de här nya sätten att organisera sig, eller det nygamla, skulle kunna vara en väg, verkligen. Är det något annat du vill lägga till när det gäller just kyrkans plats i ett lärande samhälle som vårt kunskapssamhälle?
Nej, men inte mer än det, att jag tror verkligen att när man har sett lärande historien både varit hotat och fått en slags revival, så har det alltid, så har det skett genom rörelser som har burit lärandet. Så var det när klostren grundades på 500-talet och bevarade böckerna in i över liksom den kaotiska period som rådde då efter Roms fall. Och så var det på 1800-talet när folkrörelserna växte fram, där det var ett lärande i gemenskap. Så att ska vi slå vakt om lärande, så behöver vi inte bara individer som läser och lär sig, utan vi behöver lärande rörelser där man gör saker tillsammans. Det blir mycket starkare och mycket kraftfullare och potentiellt samhällsförändrande.
Du har varit med i vår lilla ambition av den rörelsen, att skapa den här rörelsen om vad livslångt lärande kan och behöver vara. Stort tack för det, Joel Halldorf, kyrkohistoriker, författare och professor i just kyrkohistoria, Enskilda högskolan i Stockholm.
Tack så mycket.
just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.